Men vi börjar ett nytt tema idag som heter Step Up, som är engelska, som ni säkert vet. Och vad betyder det? Jag tror vi alla kan tänka lite olika. Vad betyder step up? Steppa upp, ta ett steg upp, eller hur? Här på Hope, och ni har hört att vi har sagt innan, och det är för att det är sant, jag kommer att säga det igen. På Hope så tror vi att det finns ett nästa steg för dig. Var du än är i ditt liv, om du har känt Jesus hela ditt liv, om du inte känner honom riktigt än, var du än är så finns det ett nästa steg för dig. Gud har alltid någonting för dig. Och du kan i princip tro på Gud och leva ditt liv precis som vanligt. Jag menar, frälsning innebär att du tror att Jesus är Guds son, att han dog för din synd och att genom att du tar emot hans förlåtelse och, så får du evigt liv med honom. Det är frälsningen. Men sen kan man ju leva sitt liv precis som man vill i princip. Men vi tror att du kan ju göra så, men Jesus har ju mer för dig än att leva ditt liv precis som vanligt. När du tar emot Jesus i ditt liv så sker ju en förvandling på insidan. Och han har någonting för dig som är mycket större och mycket mer än vad du någonsin kan tänka om dig själv och vad du skulle kunna göra med ditt liv. Men jag tror att vi ska inte stanna där på den platsen där vi var, utan vi ska ju vidare i våra liv. Och det är vad step up är, att du får komma till en ny nivå, att du får steppa upp på olika plan i ditt liv. Jag vill inte förringa frälsningen på något sätt, för det är det finaste och mest styrbaraste jag vet. Men jag tror att Jesus har så mycket mer för dig än att du bara ska leva ditt liv precis som alla andra. Och inte låta han få ha en riktig inverkan på ditt liv varje dag. Och i klassisk kristendomslära så brukar man faktiskt tala om två olika sorters tro. Din personliga tro och den kollektiva tron. Du har ju din tro där du har mött Jesus, där du vet vad han har gjort för dig och du har tagit emot honom och din resa med honom, din personliga frälsning och överlåtelse. Men sen är du också en del av ett större sammanhang. Det finns en kollektiv tro. Det gäller din lokala församling. Det är den globala kyrkan som finns över hela världen. Vi som kallar oss kristna. Vi tillhör en tro. Och du är en del av den också. Du är en del av en kyrkfamilj. Och som kanske Hope är för dig här idag. Om du sitter här och med Hope så är vi din kyrkfamilj. Så du är en del av någonting som är så mycket större än dig. Ett så mycket större sammanhang. Där som är en familj man förväntas att man ska vara med och hjälpa till och bidra. Och vara en del av den, eller hur? Och att vara kristen och att följa Jesus, det är ju att vara engagerad och ta del av ett större syfte. I Lukas 9:23. Tänker faktiskt vara så att jag slår i min bibel idag. Hur ofta gör ni det? Hur ofta har man med sig bibeln i kyrkan idag och slår i den? Men Jesus sa så här. Han sa det till alla. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som missar sitt liv för min skull, han ska vinna det. Det är ganska stora ord. Och man kan ha en hel predikan om detta. Ta upp sitt kors och följa Jesus. Det är ganska stort. Och egentligen, jag vet inte om jag vet vad det innebär på riktigt. Det finns ju människor på vår jord som faktiskt dör för sin tro. Men det är det han säger. Det innebär att följa Jesus. Och vi kan också läsa om den första församlingen i Nya Testamentet. I Apostlagärningarna 2. 42 och 47 så står det om den troendes gemenskap. Vi läser en liten del här. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter var och en efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmet bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Innerlig vill jag bara säga det nya ordet. De prisade Gud och var omtyckta av allt folk, och Herren ökade var dag skaran till dem som blev frälsta. Så här var den första församlingen. Och vilket låter helt fantastiskt. Det var 100% överlåtelse. De delade allt. Utgivande en villkorslös kärlek som var helt fantastisk. Och jag tror vi bara kan tänka lite av hur det kunde ha varit. Och de delade allt med varandra. Och man brukar tala om att det är dit man vill igen, till den här första församlingen och kärleken. Och hur många, nu behöver vi inte räcka upp handen, nu när jag läst de här verserna, att följa Jesus är att ta upp sitt kors och följa honom. Och den här gemenskapen, det ibland kan det vara ganska tungt att läsa dem, eller hur? För man känner att man kanske inte är riktigt där. Vi vill ju alla vara där och leva det livet och ha den där riktiga gemenskapen och dela livet med varandra och ta upp sitt kors och följa Jesus. Det låter så underbart att vara så nära honom på ett sätt, på det sättet. Men det kan ju vara ganska tungt att försöka leva upp till det. Och ett annat ord som kristna brukar tala om mycket är fördömelse, att man känner att oj vad det är tungt, jag kan aldrig leva upp till de där sakerna. Är det någon mer som har känt så ibland, att man inte är tillräcklig? Jag tror vi alla kan känna igen oss i det. Och då blir det här att step up, att kyrkan förväntar sig att du ska göra något mer, det blir ännu tyngre då. Att liksom, aha, ska jag göra ännu mer? Jag som knappt klarar av det jag gör just nu. Jag vet inte om ni känner så, men jag kan ha känt så ibland. Och det händer så mycket i kyrkan som man vill vara med på, man vill vara en del av, och man... Eller så är man superengagerad och en del av det, men man har tappat glädjen i det. Så kan det också vara. Eller det känns stressigt och tungt. Och ibland undrar man, vem gör jag allting för? Gör jag det för mig eller för kyrkan? Gör jag det för Patrik och Kiki? Usch, vilket tungt budskap det blir nu. Men så här, så kan det ju vara ibland. Man känner att man har mycket och det är svårt att ta sitt nästa steg. Det är svårt ibland. Man kanske inte är på topp hela tiden. Och det är jobbigt och man tvivlar på sig själv. Och att engagera sig mer blir bara tungt och tufft. Och hur hittar man då den här... Jag ska inte vara så här negativ hela tiden. Jag får försöka vända på det, eller hur? Men hur hittar man då det här att man hittar glädjen och passionen och en riktig innerlig överlåtelse till Jesus? Där utmaningen blir en rolig utmaning med ett syfte. Där du känner att du verkligen har ett syfte med det. Att du verkligen känner att ett nästa steg är verkligen någonting du vill med ditt liv. Så, och det första jag tänker på när jag läser om den första församlingen här är att de verkligen älskade Jesus. Alltså deras gemenskap, det de hade tillsammans, grundade sig på att de verkligen hade funnit Jesus. De verkligen hade fått möta honom och att han hade förvandlat deras liv. De hade träffat frälsaren, de hade fått umgås med honom, de hade fått se han. Precis nyligen hade han liksom åkt upp till himlen, upp i skyen, och de fått liksom vinka till honom. Och de var oroliga, eller de liksom, hur ska vi klara oss här? Men de hade verkligen fått möta Jesus. Och när man möter Jesus så blir man inte densamma. Eller man vill ju inte vara densamma igen. För kärleken till Jesus gör ju att man vill ju ta sitt nästa steg. Man vill ju vidare. Man vill ju step up och bli den Jesus har tänkt att man ska bli, eller hur? Det var en naturlig del av deras liv, för de älskade honom så innerligt mycket att de kunde inte dela med sig av vad de hade. De kunde liksom inte var tillsammans hela tiden och dela. De sålde allt de ägde. De var tillsammans hela tiden. För det är det som Jesus gör med en på insidan. Man vill liksom andra saker i världen. Det spelar ingen roll längre, för att Jesus blir verkligen nummer ett. Och då blir det inte det där tunga, varför gör jag detta eller det här är så jobbigt. Utan när Jesus blir ditt nummer ett så blir det mycket större än allt annat. Vi vet ju alla hur det är att umgås med någon som är nykär. Känner du någon eller har du varit någon som är nykär? Var det länge sedan? Stackars Samuel. Samuel är singel. Men när man umgås med någon som är nykär så pratar de om den de älskar hela tiden. Så att det liksom blir jobbigt. De är liksom, det är allt de fokuserar på. Det är allt de vill, är att vara nära den de har blivit förälskat i. Och de pratar om den personen hela tiden. Man kan liksom inte hjälpa det. Det bara är så. Det är allt de tänker på, allt de är. Och det kommer snart till er unga. Jag skojar bara. Man liksom, det är allt de tänker på är ju den här personen som de blir förälskade i. Och de kan ju inte hålla tyst, eller hur? Och det kan vara jobbigt, men det är bara så det är. Och så är det när man blir förälskad i Jesus också. Man kan bara inte hålla tyst. För att han blir ju ditt nummer ett. Och vi kan läsa om det lite vid ett par tillfällen med människor som fick möta Jesus. Och när han verkligen fick beröra dem. Hur de inte kan hålla tyst om honom. De bara var tvungna att prata om Jesus hela tiden. Och det kan vi läsa om i till exempel Matteus 9, 27-31. Och det är när Jesus botar två blinda och en stum. Då Jesus gick därifrån följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son." Och när han kom hem, gick de fram till honom och Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, herre." Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror, så ska det ske med er. Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem: "Se till att ingen får veta detta." Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela området. Jesus sa till och med till dem att ni får inte säga någonting om detta. Och de sa säkert: ska vi inte säga. Men de kunde ju inte hålla sig. De var ju tvungna att gå och sprida ryktet för att de hade fått möta honom. De var ju blinda, men nu kan de se. Någon var stum och nu kan han tala. Det är klart de vill säga det till hela världen, eller hur? Och du kan också läsa om detta i Markus 1, 40 och 45. Det är ett annat tillfälle. När en spetels kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill så kan du göra mig ren." Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: "Jag vill bli ren." Genast försvann spetälskan och han blev ren. Därefter skickade Jesus bort honom och sade strängt: "Se till att du inte talar om detta för någon. Men gå och visa dig för prästen och för fram det offer som Mose har förskrivit för din rening." Och sen läser vi: "Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt. Och gjorde saken känd vid omkring sig. Så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad. Utan måste vistas ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll." Han kunde inte heller vara tyst. Han var ju bara tvungen att sprida det överallt till alla. Och inte nog med det. Det som hände var ju att Jesus kunde inte vara själv längre. Ryktet hade spridit sig så mycket att alla människorna drog sig till honom för att se vem denna Jesus var. Och vi har kanske inte mött honom. Jag har inte varit blind eller stum. Min man kan säga att jag aldrig varit stum. Och jag har inte haft spetälska. Men jag har ju fått mina ögon öppnade på ett annat sätt. Jag har ju fått bli ren på ett annat sätt. Jag har ju mött Jesus på ett sätt på insidan som kanske faktiskt är större än att göra en blind få sin syn. Och då kan man ju inte vara tyst. Och en naturlig sak som sker då är att när man pratar om Jesus och delar med sig av vad han har gjort på sitt sätt som du gör. Jag menar, man bara drar sig till Jesus och man vill ju veta: vem är den här mannen som har förvandlat dig på det sättet? Vem är han som gjorde dig ren? Vem är han som fick dina ögon att öppna sig? Och han till och med säger till den här mannen också: "Tala inte om det för någon." Bara, nej, ingen chans. Men han kunde inte hålla sig. För man kan ju inte hålla sig när man verkligen har fått möta Jesus på det sättet. Och så är det ju med oss. Men sen efter ett tag så tystnar man ju ändå. Och varför är det så? Jag tror att vi måste påminna oss varje dag hela tiden om vad Jesus har gjort för oss. Jag och Mikael, vi har snart varit gifta i 12 år. Jag kan ärligt talat säga att jag tittar inte på honom varje dag och bara uppfylls av kärlek så innerlig och varm. Och jag tror inte han gör det när han ser på mig heller. Eller? Nej, men ni som har varit gifta ett tag, alltså, ni bara vet att ni älskar den människan. Men ni uppfylls ju inte av passionerad kärlek varje gång. Speciellt inte när de inte har slängt tvätten i tvättkorgen eller lämnat disken framme eller liksom inte ställt in mjölkpaket efter sig. Alltså visst, så är det ju. Det är det vardagliga. Men jag vet ju, jag har ju beslutat någon gång att jag ska älska honom. Och man får göra då ibland är faktiskt att påminna sig om den kärleken. Så är det inte för Roger och Lovisa. De älskar varandra hela tiden. Att de ens egel sitter mellan dem är helt stort, alltså. Men vad jag tror är viktigt är att man måste påminna sig om den kärleken ibland, eller hur? Man kan gå på en date night, göra någonting som man tycker är kul. Men så är det ju med ditt kristna liv också. Jag vet ju att jag älskar Jesus. Jag vet ju att han är där för mig. Men ibland, jag är mänsklig. Jag måste också känna att ja, men jag älskar honom. Inte bara att jag vet att jag älskar honom, utan jag älskar honom. Och jag vill göra det känt att jag älskar honom. Förstår ni vad jag menar? Och som sagt, jag är 33. Och jag är uppvuxen i en kristen familj. Och jag vet att jag alltid älskat honom. Och det var så härligt att då finns olika tillfällen i livet som man verkligen får uppleva det där igen. Som kan bära en rätt länge. Jag tycker det är jättekul förresten att vi ska åka så många tjejer till Colour, till London nästa år. För det var ett av de tillfällen där jag bara kände, ja, jag älskar Jesus. Så det kommer bli jättekul. Jag tycker det är jätteroligt. Men ett tillfälle var faktiskt nu i somras. Och det är därför jag är nervös att Egil sitter här. Vi fick ett tillfälle att umgås lite med Egil och Anneli i somras. Med jag, Micke och Patrik och Kiki. Och att få möta människor som ganska nyligen ändå har fått möta Jesus. Är så uppfriskande. Jag satt, vi var både på Hillsong och vi var på Europakonferensen. Och jag fick sitta bredvid Anneli och bara få... Ja, men hon sög upp allting som en torr svamp av allt hon hörde. Hon har alltså inte det här frikyrkobagaget i ryggen. Utan, jag menar, Jesus var ju bara helt fantastisk. Alltså hon tog ju allt hon fick. Och det är bara så underbart att få stå bredvid henne och känna. Men den här Jesus som hon älskar så fantligt mycket just nu. Han har jag ju känt i 30 år. Jag känner honom ganska väl. Jag läser om honom ganska mycket. Men där står hon och är bara så här passionerad över sin frälsare som hon precis har fattat vad nåden är. Hon har precis fattat vad frälsningen är. Hon har precis fattat vad evigt liv är. Som jag har vetat i 30 år. Och jag bara, men Jesus, jag älskar dig. Och hon bara, Jesus! Alltså förstår ni skillnaden? Av att verkligen älska Jesus och verkligen fatta vad det är han har gjort. Och det behöver vi. Har du varit frälst i 30 år, 60 år, du måste påminna dig om vad Jesus är, vem han är för dig, varför du gör det du gör, varför du kommer till kyrkan varje söndag, varför du ber, varför du lyfter upp dina händer, varför du måste bjuda grannen på kaffe. För att Jesus dog för dig. Och vi behöver det. Och jag behövde det så mycket. Ni gav mig så mycket. Och det var så skönt att bara få känna det. Åh, min Jesus. Och då, allting är ju värt det. Ja, men jag gör vad som helst för dig. Men så kommer man ju, ni är precis som jag tror det, vi är människor allihopa. Men så kommer man tillbaks in i sitt lunk igen. Man kommer tillbaks till den man är och till sitt jobb. Och liksom, man kommer tillbaks till de gamla rutinerna och tar på sig frikyrkoryggsäcken igen och allt vad det innebär. Och den där predikan har jag ju hört innan. Och du vet, man har det bagaget med sig hela tiden, så nu faktiskt måste rensa ut. Men jag vill ju inte bli sån igen. Jag vill inte falla tillbaks till de gamla hjulspåren igen. Och vad gör man då, tänkte jag. Jag fattar ju att jag måste möta Jesus hela tiden. Och så vill jag inte tillbaks till det gamla. Och den fördömelsen är så klassisk för oss kristna. Vi kommer tillbaks till det där hela tiden. Jag är inte tillräckligt bra, jag har inte bett tillräckligt mycket, jag har inte läst tillräckligt mycket i min bibel. Och den är ju alltid i kyrkan och alltid så glad. Och den är alltid sån och den är sån. Och så jämför man sig med varandra. Och så faller man i det igen. Jag bara tänkte, men jag vill inte göra det. Jag vill inte ha gjort det i 30 år. Jag vill inte göra det nästa 30 år. Men så fick jag faktiskt höra någonting som förlöste mig ganska mycket faktiskt. Och jag lyssnade på en podcast. Jag kommer inte ens ihåg vem det var nu. Men det finns ju massa bra podcast att lyssna på. Massa predikanter och sådär. Och så hörde jag någonting som hette, eller som någon sa, don't try it. Don't try to do it. Train to do it. Tänk på det lite. Det betyder alltså, försök inte göra det. Träna att göra det. Vad betyder det? Om jag säger så här. Jag har världens sämsta kondition. Jag tränar aldrig. Vissa här är nitiska och skitduktiga. Men ni kommer aldrig någonsin se en träningsbild på mig i gymmet. Så om jag tänker så här. Om en nästa juni Stockholm maraton, då ska jag springa ett maratonlopp. Utan att träna. Hur tror ni det går då? Om jag dyker upp där i juni någon gång eller när det är. Och jag kan komma med de bästa. Alltså jag vill verkligen springa detta maraton. Jag är 100% motiverad. Jag har rätt attityd. Jag är väldigt, väldigt positiv. Och så börjar jag springa. Hur många här tror att jag kommer lyckas springa ett maraton? Tack Leo. Men nej, jag tror inte det. Jag tror jag hade kommit. Alltså, vad? 500 meter och så hade jag bara... Men om jag nu börjar träna. Säg att jag börjar ut och bara småspringa och jogga en halvtimme om dagen. Och sen så, nu vet inte jag vad som är realistiskt. Men säg att jag börjar öka det. Och jag börjar, kanske jag tar hjälp av någon som, och Samuel springer mycket. Jag kanske tar hjälp av, eller har sprungit. Hjälp av honom. Skojar. Och tränar lite varje dag. Kanske, jag är inte säker på att jag hade klarat det. Men chansen ökar att jag faktiskt kan klara det i juni. Eller hur? Så om du tänker att, nej men jag ska inte, nu ska jag göra det här. Nu ska jag läsa ett kapitel i Bibeln varje dag. Och så börjar du. Och sen så kanske det inte går så bra efter en vecka. Och så är du tillbaka till fördömelsen igen. Och så tänker du, okej, jag missade igår, då läser jag 2 kapitel idag. Och sen så, och så går det ett par dagar. Och sen så missar du några fler dagar. Och så tänker, men då ska jag läsa 4 kapitel idag. Och så är du tillbaka till det. Känner igen det gamla hjulspåret. Men om du inte tänker att du ska sätta upp det målet. Utan du tänker så här. Ja men vet du, nu ska jag läsa Bibeln i 10 minuter. Vi får se hur långt jag kommer. Jag kanske får ett kapitel, jag kanske får 3 verser. Men jag börjar göra lite grann varje dag. Och så ökar vi det lite grann. Och så ökar vi det lite grann. Och så ökar vi det lite grann. Då tror jag du kommer i mål. Och så har jag börjat tänka lite nu. Istället för att sätta det här. Nu ska inte jag äta någonting sött på hela veckan. Jag har aldrig sagt till mig själv. Jag har Lovisa i mitt liv också, hon bakar. Men jag kanske kan tänka så här, att om man har problem med det, att man trappar ner, kanske. Du får tänka dig själv i den situationen du är. Vad du brottas med och vad som får dig på fall hela tiden. Men don't try to do it. Train to do it. Faller du, ja men ta det upp och så gör vi det igen och igen och igen. Så att inte man faller tillbaks. Förstår ni vad jag menar? Är ni med hur jag tänker? Och så tänker du så här kanske. Jag tycker det är ganska kul att sjunga. Eller jag tycker det är... Jag kan faktiskt spela lite gitarr. Jag tycker det är kul att ta kort. Eller jag tycker att det är kul att redigera lite film. Eller baka bullar eller någonting. Men jag är ju inte så duktig som Bea på att spela gitarr och sjunga. Så jag tror inte jag ska gå med i lovsångsteamet. Alltså jag tar inte riktigt så fina kort än. Jag kan ju inte sätta upp dem på en trailer. Nej, de är mycket bättre i mediateamet på att sköta det där. Så jag gör inte det. Eller, jag hörde att de behövde folk till välkomstteamet. Men jag är ganska blyg. Jag kan nog inte stå där och säga hej till folk som kommer. Men vi har ju alla börjat någonstans. Don't try to do it. Train to do it. Jag tror du kan vara med ändå fastän dina bilder inte är de allra bästa. För att någonstans måste du börja, eller hur? Så är det med allihopa. Jag tror inte... Patrik föddes inte med en mick i handen liksom, och började predika. Ganska. Eller, förstår ni vad jag menar? Det finns ett nästa steg för dig. Vart du än är, i vilket fas av livet du än är, så finns det någonting nytt för dig. Jesus har alltid någonting nytt för dig. Och fastän du vet att jag brukar alltid göra sådär, så är det någonting du kan förändra. Och jag vill verkligen uppmuntra dig till det, att om jag går tillbaka till det jag sagt, för att inte det ska bli det här fördömande, det här är jobbigt, det här är tufft, för att du gör det av fel anledning, för att du vill bevisa för någon annan att du är häftig eller du kan det här, du vill bevisa för din pastor att du kan, för att, eller du kanske har fel motiv, att du vill bli den bästa predikanten på ett egotrippat sätt. Alltså det finns så mycket annat som gör att din passion inte kommer hålla, så får du inte glömma att det är kärleken till Jesus som verkligen är din riktiga motor och din drivkraft. För gör du det av alla andra anledningar, så kommer du någon gång att tycka att det här är inte lätt. Det här är jättejobbigt. Det här håller inte. För att du gör det av fel anledning. Kärleken till Jesus är verkligen det som måste driva oss i allt. Och är du som jag som har varit kristen länge, du måste aktivt bestämma dig att bli förälskad i Jesus hela tiden. Hur du än gör det. Du måste aktivt bestämma dig att bli förälskad i honom hela tiden. Precis som du gör med din fru eller din man. Och vill du ha förändring i ditt liv? Det klassiska vi vet. Du kan inte göra samma sak nu för att, och tro att det blir förändring om ett år. Du måste ju också bestämma dig för förändring. Och göra ett aktivt val. Don't try to do it. Train to do it. Lite, några få steg hela tiden, så kommer du komma fram. Eller hur? Har ni fått ut någonting av det? Förstår ni var jag kommer ifrån och mitt hjärta? Och jag tror, vi kommer säga det igen. Du har hört det idag, du kommer höra det 1000 gånger till. Det finns alltid ett nästa steg för dig, vart du än är. Och i den här kyrkan så tror vi alltid på en andra chans. Alltid, alltid, alltid.